känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat med Minna och Karin.
Hej och välkommen till Pollyprat igen. Och den här veckan så ska vi fortsätta på boktemat, för det har ju inte släppts bara en bok i höst på svenska utan två böcker. Och den andra boken, de är väldigt olika varandra de här böckerna. Det är väldigt spännande och idag ska vi fördjupa oss i den här boken som Caroline Bergman har skrivit. När du älskar fler än en, heter den. Så först så vill jag hälsa välkommen till dig, Caroline. Välkommen hit till Pollyprat.
Tack så jättemycket. Fint att vara med.
Ja, hej. Vi är jättenyfikna på dig. Men framförallt så är vi ju nyfikna på varför du har skrivit den här boken. Men skulle du vilja börja berätta lite grann, vem är du?
Det kan jag göra. Jag heter Caroline och jag bor i ett litet samhälle på landsbygden och har hela mitt liv varit framförallt intresserad av andra människor och relationer. Så det har varit det som har gjort att jag har valt bostadsplats och mina engagemang i livet, vad jag jobbar med och hur mina relationer ser ut. Och jag har format mitt liv så att jag har väldigt mycket tid med relationer. Jag lever på ett ganska enkelt sätt med människor som jag bryr mig om i ett litet community där vi har mycket utrymme för kultur och natur och gemenskapsaktiviteter.
Alltså det tar ju lite tid kan man säga, det här med att, att jag är relaterad till fler. Är det någonting du reflekterar över ibland?
Jag reflekterar över det när jag möter andra som inte lever som jag. Då blir det väldigt tydligt att just det logistiska och livspusslet är en stor anledning till att man inte ser det som en möjlighet att leva med flera relationer. Och även att man inte har tid med vänner eller har tid med fritidsintressen. Och jag har haft så himla tur i mitt liv att jag har kunnat välja att ägna min tid åt det jag gillar mest, och det är relationer och andra människor.
Och skriva böcker.
Ja, jag har inte skrivit böcker tidigare. Det här är den första. Men...
Den första? Det är ditt debutverk. Okej, hur gick det här till då? Typ bara, jag måste skriva en bok.
Ja, men jag har ju tänkt på det jättelänge. Dels för mig har det alltid varit självklart med flersamhet. Jag vet inte riktigt när jag insåg att det inte var det för alla. Men jag kommer ihåg att när jag levde med en person som jag har två barn med. Jag har två tonåringar. Mm. Och när jag levde med honom när barnen var små så tyckte jag att det var konstigt. Varför kan inte du också vara ihop med den andra personen som gillar dig så mycket? Det tyckte jag var svårt att förstå. Och jag har liksom inte känt att flera relationer någonsin skulle vara ett hinder eller att det skulle göra det sämre för någon annan i mitt liv. Sen förstår jag ju att inte alla upplever det så.
Men hur blev det så för dig? Liksom? Tror du att du typ pluppade ut så, föddes så? Eller liksom, är det någonting du har lärt dig efterhand?
Jag tror att mina föräldrars ovillkorliga kärlek och trygghet är en väldigt stor del i det. Att jag aldrig har känt mig rädd att bli lämnad eller ensam. Och att jag har haft ett sammanhang hela mitt liv med vänner och en gemenskap. Det påverkar säkert att jag inte känner de här rädslorna kring att bli lämnad eller vad svartsjuka skulle kunna skapa för jobbigheter i livet. Jag välkomnar lite utmanande känslor faktiskt. Jag tycker att det kan vara ganska bra att få känna det svåra och bli ledsen och känna lite skav. För det gör att jag får möjlighet att titta inåt och fundera över varför blir det så här och vad betyder det för mig och vad betyder den här människan för mig när jag känner så. Och sen så när jag fick möjlighet för 10 år sedan att vara i en relation där han hade också andra partners, då tyckte jag att det var väldigt spännande, så det välkomnade jag. Och i den relationen hade inte jag några andra partners, jag var inte intresserad av det, men jag var väldigt okej med att han hade det.
Jag vill gärna veta först, varför har du skrivit den här boken?
Men jag har skrivit den här boken för att jag känner att det finns ganska mycket fördomar och olika idéer om vad det här är. Att det inte finns så mycket skrivet om det. Det skapar en hel del okunskap och förutfattade meningar kring varför människor väljer det här. Och också lite mindre acceptans. Jag upplever att acceptansen inför icke-normativa sätt att ha relationer inte alltid är så jättestor.
Är det något du har stött på själv liksom, eller är det sånt du ser i samhället i stort?
Jag personligen har inte stött på det så särskilt mycket, mer än att när jag pratar med människor så blir reaktionen att oj vad det var jobbigt, åh nej det där skulle inte jag klara, och jag kan inte förstå varför du vill göra så. Sen har jag varit med om situationer där jag blir påmind om att det här är någonting ovanligt och jag ska inte ta för givet att någon vet vad det innebär eller hur en sån relation ser ut och fungerar. Och det är också den ingången som jag har i boken. Den riktar sig till många olika, men en målgrupp som jag har tänkt på när jag har skrivit är de som inte vet så mycket om det. De som kanske har anhöriga eller är föräldrar eller syskon eller vänner till någon. Eller en person som har kommit i en relation med någon som är flersam, men att den själv inte har så stor erfarenhet av det. Så att den är lite så pedagogiskt öppnande.
Men det måste jag säga, att du förklarar, alltså du ger ju olika ingångar, alltså det är historiskt, du ger ingångar från sociologin, vad kan man, alltså det här med flersamhet, mono, att det kan vara skalor, alltså det är ju verkligen en sån här bakgrundsbild, lite folkbildning skulle jag säga.
Ja, men jag gillar ju folkbildning.
Jag tyckte väldigt mycket om den här boken, jag upplever att den är väldigt ödmjuk. Och väldigt resonerande. Den är väldigt sådär, och det kan vara lite så här, och då kan det kännas lite så här. Och
ja, eller hur, som ett samtal. Nästan som att man är i ett samtal på något sätt.
Mm, precis. Du har ju några grepp som du gör i den här boken. Det är som genomgången, det är ju en massa olika kapitel där du går igenom olika saker. Men några saker som du gör som är återkommande, det är att du har punktlistor genom hela boken. Och de här punktlistorna är ju ofta då en blandning mellan övningar, saker att tänka på, olika perspektiv, frågeställningar man kan stöta på. Och på något sätt som jag ska ta in till mig som någon form av lite folkbildningsmaterial. Jaha, hur tänker jag när jag stöter på de här olika frågeställningarna? Känner jag igen mig i någon av de här punkterna? Och sen det andra som du har är att du har olika exempel eller som nästan intervjuer i boken med olika personer. Det är Anna och det är Claes och det är... Berätta, hur tänkte du när du gjorde de här punktlistorna?
Ja, jo, men punktlistorna har varit en väldigt viktig hjälp för att göra boken mer lättillgänglig. Jag är väldigt intresserad av att det ska finnas en möjlighet för människor att ta till sig texten, och bara löpande text är ofta ganska svår och kan bli lite otillgänglig. Och därför så bröt jag upp med punktlistorna, och jag skrev den här boken under en skrivarkurs som jag gick förra året, och då hade vi en responsgrupp där två personer kontinuerligt gav mig respons på mitt sätt att formulera mig och på hur de upplevde att den här boken kändes mest spännande och tillgänglig. Och de har inte erfarenhet av flersamhet sedan tidigare. Och det är också därför som jag tror att den har blivit väldigt resonerande. För att allting jag skrev var för första gången för dem. De läste det helt med nya ögon och reagerade. Oj, 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 det där lät konstigt. Oj, det där var läskigt. Mm. Och det var väldigt bra för mig att få deras ögon återkommande. Där de kunde ge mig perspektiv på sånt som är självklart för mig men som inte är det för andra. Och jag har också låtit ganska många monogama vänner läsa boken. Och det har också varit värdefullt, för att i min bubbla så är det inte så konstigt, men jag vill att den ska kunna läsas av människor som inte tycker att det är lika självklart. Jag lever i ett sammanhang där jag har ganska många flersamma vänner i min närhet och flersamma personer som jag känner till, så att jag har haft en stor äran att få prata med jättemånga. Och då har jag gjort det i form av citat, där ni beskriver det som intervjuer. Så att de här citaten är både utifrån samtal men också skrivna citat som personer har skickat till mig och som jag har skrivit om, så att de inte ska vara i talspråk eller så att de inte ska kännas för utelämnade, utan jag har gjort dem anonymiserade. Så att alla namn är fel och eller liksom någon annans namn.
Fiktiva.
Ja, fiktiva namn. Och även en del kön, så att det är inte säkert att om det står Louise så är det inte säkert att det är en kvinna i verkligheten. Och det är varit med respekt för de personerna som medverkar, eftersom det är ganska utelämnande citat och det är väldigt många olika tankar som inte är självklart att man känner att man vill gå ut med och säga det här står jag för eller det här tycker jag. För att det är ändå en bok och den är tryckt och den kommer finnas kvar länge och människor kan ändra sig och det som var sanning en tid kan vara på ett annat sätt en annan tid. Så det har varit i dialog med de här personerna som jag har fått tillåtelse att använda de här citaten. Och vissa citat är korta och andra citat är långa. Och vissa citat är också mina egna, ska jag säga.
jag tycker väldigt trevligt med de här citaten. För de ger en direkt någon form av personlig berättelse som jag kan spegla mig lite i. Det är inte ett exempel, utan det är verkligen ett personliga citat. De ger en lättsamhet i boken som är väldigt sympatisk. Sen tar du upp saker som i min värld hänger ihop logiskt. Du pratar om saker som svartsjuka, logistik lägger du ner ganska mycket tid på. Och förälskelse går du in också ganska mycket på. Du pratar ganska mycket om olika kärleksspråk, olika sätt att kommunicera. Saker som kanske egentligen inte är specifikt för flersamma eller att älska fler. Men som du ändå väljer att ta upp för att de handlar om relationer, mera saker. Du pratar till exempel om någonting som du kallar för sjögräseffekten. Det får du gärna berätta vad det är för någonting. För det hade jag aldrig stött på innan jag läste den här boken.
Mm. Nej.
När du pratar väldigt mycket om de här kärleksspråken och kommunikationen och hur man... lite anknytningsteorier du är inne på och sådär, så tänker jag att det här kanske inte har så mycket med flersamhet att göra utan mer relationerande i största allmänhet. Men du har valt att ta med det i den här boken.
Mm. Ja, men det var väldigt spännande för mig när jag skrev att dels när man skriver så blir det väldigt mycket material som man sen kanske inte använder. För man får skriva av sig och så sätter man ihop det sen. Det är ganska mycket tid som går åt till redigering och pusslande. Och jag kände från början, inledningsvis av bokens tillkommande, så handlade den mer om flersamhet riktat mot flersamma. Men allt eftersom så kändes det mer och mer relevant för mig att prata om relationer där flersamhet är en del av det, för att inte göra det särskilt annorlunda, att inte peka ut det som något helt annorlunda, utan att det som gäller i monogama relationer, att det också gäller i flersamma relationer. Och den här boken ser jag som en handbok i hur man kan göra relationer. Och det är ju många som upplever att de har monogama relationer en tid i livet och att det känns bra, och sen så kanske man har flersamma relationer en annan tid när det passar. Och att det kan växla. Så den här boken skapar vill ge en större bredd i vilka slags relationer du har. Och jag tror att många också är lite nya för det här med kärleksspråk och vad förälskelse kan vara och hur det påverkar våra kroppar rent kemiskt och fysiologiskt. Och jag tänkte att jag vill ge en bok som jag skulle vilja läsa själv och som utgår ifrån det intresse inför relationer som jag har.
Och sjögräseffekten.
Ja, sjögräseffekten, det finns någonting som heter gummibandsrelationer. Känner ni till det? Det är lite mer allmänt, det är lite mer känt begrepp. Och sjögräseffekten hörde jag på en radiointervju, tror jag, där de använde det begreppet. Och jag blev så himla glad, för jag har alltid undrat så här, vad kan man kalla den där känslan för när man vajar fram och tillbaka i en relation och där det är den ena som är mer aktiv och kanske initiativtagande och pushig ibland och den andra drar iväg och tar lite avstånd och sen så plötsligt så byter det och så kan det bli åt andra hållet. För jag tror att många upplever det, att det är lite både och att i en välfungerande relation så är det just som ett sjögräs som vajar fram och tillbaka och att den balansen gör att relationen bli mer hållbar och kanske att människorna i relationen mår bättre av att den är både och, att det inte bara är en som tar initiativ och en som trycker på och pushar. Så det vill jag ha med utifrån att i en flersam relation så är det viktigt att vara uppmärksam på det. Där det ibland kan bli ojämlikt om man inte har samma sätt att kommunicera och man inte upplever relationerna som lika enkla. Att vissa kanske tycker de är svårare och då är det bara att vara uppmärksam på hur man kan bekräfta varandra och hur man söker information eller kontakt och närhet till varandra.
Vi har ju pratat om det i olika omgångar. I många flersamma relationer så har man inte tillgång till alla stegen i den normativa relationstrappan. Mm. Så det här är olika steg som upplevs som, har vi pratat om en del, att hur kan vi visa varandra om vi nu, om vi just pratar relation eller med kanske lite mer att vara på väg mot kanske lite mer dedikerad relation eller mer tydlig relation. Då finns det ju ganska starkt normativ och starkt berättelse i monovärlden om, ja men vi kan visa varandra att vi ändå vill. Även om jag ibland inte ringer lika mycket eller så här, så är vi ju ändå gifta, bor ihop och delar lån. Och då kan det kännas, ja men då finns det yttre former och saker som visar att ja men vi har någonting och det finns kvar. I många relationer när vi inte går på samma steg på den här relationstrappan så tror jag det är jätteintressant och viktigt att prata om. Vad händer när vi vajar då fram och tillbaka? Och jag förstår verkligen, för en del så är ju det att saker inte är lika tydliga, uttalade och förväntade och på ett sätt då kanske fastlåsta är en av de sakerna som är det attraktiva med att leva flersamt eller poly. Och för andra blir det för osäkert. Och då är det här svajandet som du beskriver, det är ett vackert sätt att prata om hur, om det är så att det svajar istället för att det bara är ständig västlig vind. Liksom. Så är det ett sätt att se på just det, det pendlar faktiskt.
Ja, det kan vara i det lilla också, i kommunikationen eller i det dagliga. Och att man möter varandra på olika sätt och man är upptagen med andra saker så kanske man lite glömmer av de här små signalerna till varandra som bekräftar. Och att det kan vara bra att tänka på att vi upplever det väldigt olika. Vi har olika sätt att uppfatta kärlek och uppskatta kärlek också. Så självreseffekten-kapitlet är en påminnelse om hur viktigt det är att ge varandra utrymme men också att ge varandra bekräftelse och uppskattning.
Men hur kom det sig egentligen att du tänkte så här, nu har jag gjort relation, alltså nu har jag gjort så mycket och tänkt så mycket och intresserat mig för det här så mycket så nu ska jag skriva en bok. Alltså jag tycker att vi har klivit ganska långt när vi tänker så här, vi ska göra en podd och en bok tycker jag, det är ju fantastiskt, det är ju ett jättehärligt steg.
Ja, men jag tänker att vi har olika sätt att uttrycka oss. Ni tycker det är jättekul att prata och ni är bra på det. Jag tycker det är kul att skriva och formulera saker så att människor ska förstå de tankarna som kanske ligger lite längre bort ifrån en själv. Jag har skrivit saker tidigare som kanske är icke-normativa, som inte har publicerats. Och det här för mig var någonting som jag kände dels var viktigt för att berätta för folk som inte känner till det, att det är någonting som finns och det är okej. Även om du själv inte är flersam så är det okej att det finns och du kanske kan bli mer öppen för att acceptera att det finns. Men också för att ja, men de som jag har i min närhet som är flersam, att jag tycker att det är så kul att prata med dem och jag ville samla alla deras kloka tankar och det var så perfekt att göra det på det här sättet. Jag har ju väntat ett tag med det för att jag vet att det behöver landa lite. Tankar behöver landa och formuleringar behöver landa innan det känns som att det går att skicka ut offentligt. Så att jag har burit på det ett tag innan jag satte samman det till en bok. Mm. Så att nu när jag har mer erfarenhet, jag har levt flersamt i 10 år, de senaste 7 åren så har jag varit gift, eller är gift, och jag har relativt stora barn och jag känner att det är ingen annan som blir negativt påverkad av att jag ger ut den här boken. Jag jag gör det med hänsyn till dem som är i min omgivning och att den eventuella provokation eller uppmärksamhet som det kan få, den kan jag ta hand om. Och det ska inte drabba någon annan.
Mm, det där är också ett viktigt perspektiv att ta med. För det, då snuddar vi någonting att det faktiskt finns, alltså, det finns ett starkt tryck i samhället. Det är inte självklart att som barn till någon som skriver en bok om Polly, att det skulle gå obemärkt förbi eller att man aldrig skulle bli retad för det i mellanstadiet.
Nej, men precis.
Du tar ju till och med upp det i boken i flera avsnitt, bland annat det om barn. Men också det här med att komma ut och fördomar man kan möta. Och så resonerar du på det här lite Caroline-sättet då. Lite, ja, och så kan det vara så här och så kan folk vara så här och då kan man tänka så här. Och kan man förstå att det är nytt och främmande för andra. Och det är väldigt så där resonerande hela tiden. Du har ju lagt en del tid på det i boken.
Ja, mina responskompisar i skrivgruppen, de beskrev det som att det är som att hålla dig i handen och gå igenom en lite okänd mark. Och så får vi stöta på saker som kanske kan trigga lite och bli lite jobbiga, men du håller oss i handen så det känns ändå okej. Och det tycker jag var en väldigt fin beskrivning av någonting som jag hoppades att boken skulle kunna ge. Att det är kanske lite läskiga och svåra ämnen som den tar upp, där man kan ifrågasätta sig själv och varför gör jag så här eller hur funkar det för mig. Men att just att den inte är så tvärsäker, det är inte bara på ett sätt, så gör det att det känns lättare och förhoppningsvis ta in det och bearbeta de nya tankarna.
Jag tycker det fungerar, den är ödmjuk på det sättet. Vem vill du ska läsa den här boken?
Ja, när jag skrev till förlaget så skrev jag så här: läraren i högstadiet, svärmodern som precis har fått reda på att hennes son har träffat en flerkänd tjej. Det är någonting som är nytt och annorlunda. Och barnen som lever i en regnbågsfamilj som kanske ger den till sin mormor eller farmor. Så de som är lite i periferin men som är nyfikna och påverkas av sättet att leva. Sen tror jag att flerkänna själva också kan tycka att det är spännande och kul att läsa hur andra resonerar. Eftersom det är väldigt olika sätt man tänker på det här om. Och mina begrepp som jag använder kanske andra än de begrepp som andra använder. Mm. Jag har också valt att skala av lite i alla de här polyorden. Jag har inte tagit med alla medvetet för jag vill förenkla det lite så att det inte känns som en djungel.
Det är ju ingen poly i rubriken till exempel på boken. Eller det är inte poly i titeln på boken. Utan den heter När du älskar fler än en.
Underrubriken är flersamhet, polyamori och öppna relationer.
Ja, det är sant. Det är där.
På framsidan. Ja. Ja. Men till exempel längst bak så har jag en ordlista där jag medvetet valde att välja ut vilka ord känns viktiga för att det ska vara lättillgängligt för människor som inte vet vad det här är för någonting.
Jag brukar ju också prata om det här att vi finns också i ett kulturellt narrativ och väldigt mycket av den litteratur som har funnits eller som finns har ju varit på utifrån, den mesta är skrivet i USA till exempel. Mm. Och det är ju en jättestor skillnad tycker jag, eller en jättestor gåva även för oss som lever på Olli och har gjort det länge, att få läsa en bok där det är så här, där vi får exempel där jag inte hela tiden behöver översätta in i hur skulle det här vara om det var i Sverige, eller sortera bort hur skulle det här vara om det här var ett nordiskt perspektiv eller så. Eftersom du har så många olika personliga berättelser, och det är ju flera böcker som jobbar så, det är så här, vi får möta någon som, ja. För mig så blir det också, det blir en lägre tröskel att ta till mig boken när jag kan få den här igenkänningen hela tiden. Ja, men det här skulle kunna vara, du vet, min, ja, hon på ICA, eller det här känner jag mig igen med, eller ja. Och det tycker jag är det är faktiskt en viktig del av varför det behövs fler böcker om flersamhet och poly. Och jag är jätteglad att det också har kommit en, alltså det här perspektivet tycker jag egentligen att både Tanja som har skrivit den andra boken som kommer ut och du har, att det behövs faktiskt böcker som som vi kan lära oss ifrån, för det är ett av sätten vi lär oss på. Och några kanske lyssnar på den här podden, men den kommer ju en podd och en bok, och liksom, det behövs alla sätt liksom. Det behövs tv-intervjuer, det behövs tidningsartiklar, det behövs, alltså, vi behöver finnas på många, många olika ställen och på många sätt. För vi...
Caroline, känner du dig som en aktivist som vill liksom prata om det här? Nu när du har skrivit den här boken, liksom, vill du ut och prata om det här, och vill du liksom få folk att förstå hur det är? Finns det en sån drivkraft i dig?
Jag känner mig inte som en aktivist, men jag känner mig som en person som vill bidra med fler perspektiv och som kan göra det på ett kommunikativt sätt. Jag gillar samtalet väldigt mycket. Jag har varit inbjuden till olika grupper nu sedan boken kom och prata om flersamhet. Det var en kvinnogrupp som bjöd in mig där det inte fanns någon erfarenhet. Och så ville de ställa de här frågorna som man kanske inte vågar ställa eller tänker att man får ställa för att de är lite obekväma och... Det kanske är lite fördomsfullt, och så tror man att det inte är okej av den anledningen. Och jag uppmuntrade till det, att göra det väldigt mycket. Jag har haft samtal tidigare innan boken kom om flersamhet och hur olika sätt att vara fungerar i olika kontexter. Och sen så känner jag nog också att ämnet har lyfts mycket mer i media, och därför så är det roligt om det kan kompletteras med olika uttryck. Ni ger ett uttryck och era perspektiv. Och jag kommer kanske från ett annat håll. Det beror lite på. Vi ingår inte i samma community. Och mina erfarenheter kommer från dels den världen också. Att jag kommer från landsbygden och har landsbygdsperspektivet. Och jag tänker att det är viktigt att visa det. Att det är olika personer från olika... skikt och samhällsklasser och bakgrunder och etnicitet och allt vad vi kan tänka oss som har de här erfarenheterna.
Det är en kritik som finns och som diskuteras i den internationella polycommunityn. Handlar ju om det här med privilegier och klassperspektiv. Och jag tycker det är jättebra att det tas upp, och jag tycker det är viktigt att vi tittar på det. Jag tror att det är sant att till viss del... att göra flersamma relationer och kanske polyrelationer och till exempel kunna åka till andra, avsätta tid för det, sådana saker som du har pratat om, det är till viss del en fråga om privilegier. Att kunna välja ett liv där vi har tid att göra både emotionell kapacitet men också rent faktisk tid, och till många gånger är det ju faktiskt pengar också. Om jag ska träffa någon som är längre bort till exempel, då behöver jag kunna resa, eller den behöver kunna resa. Var ska vi vara någonstans? Bor man i en etta med sitt barn? Var har man? Var träffar man människor? Alltså, det finns jättemånga sådana aspekter som handlar om hur lätt eller svårt det är att göra flersamhet, och också en fråga om vad jag ens kan tänka mig är okej för mig i förhållande med, eller när det gäller att kunna göra relationer. Får jag ha flera sexuella relationer? Eller är det någonting som bara vissa andra i det här samhället får ha? Jag tror också att ibland kan man få för sig att det här är ett stort stadsfenomen. Det är där det finns ett stort utbud av människor som vill leva lite mer utanför normen. Och det är där det är lättare att hitta människor, och vad ska jag göra här när jag som bor i utkanten av Mariefred?
Ja, jag tycker det är spännande det du säger att det är ett privilegium, för att det var också det som kom upp i ett av samtalen jag hade nyligen med en grupp. Det kom en fråga om, är inte det här liksom ett, vad kallar du det, ett ilandsproblem? För att om man inte har tid och råd med annat än att betala sin hyra och skaffa mat och försörja sin familj, hur ska man då? Varför ska man då hålla på med flera relationer? Och det tänker jag att man kan svara på olika sätt. Jag tänker att resor kan också vara på det sättet. Att hur kan vi ha råd att resa och tid att resa? Eller hur kan vi ha tid att ägna så mycket tid åt hobbies och paddel och bakning och allt vad det är som vi håller på? Mycket av det vi kan göra i vårt land och i vår kultur är ju sånt som många andra kulturer och länder inte kan göra, för att vi har en välfärd. Och sen är det upp till var och en om man vill lägga tiden på relationer eller om man vill lägga den på paddel. det är individuellt och det ska kanske kunna vara okej med båda, men av någon anledning så sticker det i ögonen när det är relationer, och också då tolkas det som sex i stor, till stor del, att det handlar om sexuella möten. Att det är på något sätt mer stötande eller störande att lägga sin tid på det när det finns så mycket annat som man kan göra.
Det är en annan sak som jag tänkte fundera på. Du skriver inte så jättemycket om sex. För det är ju en av fördomarna som det handlar om, att det handlar om sex först och främst. Ja. Men om jag tänker jämfört med vad människors bild i huvudet är, vad handlar alltså att öppna relationer, flera relationer, det måste ju handla om sex på första till tionde plats, och sen efter det måste det vara lite logistik och lite...
Mm. Ja, nej, men det är ju helt medvetet som jag inte lyfter fram sex på det sättet. Det kommer väl i, vi ser vilket kapitel det är, någonstans i slutet där i alla fall. Sen skriver jag på första sidan att leva flersamt innebär inte att man har sex med vem som helst eller att man reagerar annorlunda på känslor. Det betyder bara att det finns en önskan om att ha kärleksrelationer eller andra nära relationer med flera personer samtidigt. Och jag tänker att det är det boken har i sitt uttryck från första sida till sista. Ja, men att det är någonting annat än sexet som gör att människor lever flersamt också. Mm. Sen finns det ju de som bara vill ha sex, och det kommer ju också fram i citaten, att man bara lever öppet eller flersamt för att man tycker att det är gött att ha sex med andra. Och det är inte sämre. Jag vill absolut inte göra någon värdering av det, att det skulle vara en sämre anledning till att ha en öppen eller flersam relation. Men det är lätt att det blir lite missuppfattning som jag tycker är olycklig, som gör att många människors sätt att relatera försvåras. Och jag tycker att det är synd. För jag vill ju att det här ska bli lika okej som homosexualitet är. En gång var det inte okej i samhället, idag är det väldigt mycket mer okej. Och flersamhet är fortfarande inte accepterat på det sättet.
Nej, det är det ju verkligen inte. Det stöter vi ju på hela tiden.
Jo, swingers kan vara okej.
Jag tänker att seriell monogami är okej. Det har på något sätt blivit acceptabelt. Att man under sitt liv har flera relationer som ibland överlappar varandra. Och framförallt att man är ung. Att man så här, inte ska bestämma sig för fort, utan man vill testa lite olika och se vad man gillar. Och där tänker jag att steget är ganska litet till att ha en flersam relation. För det är väldigt ofta som man dejtar flera samtidigt.
Ja, så är det ju. Men det är också, det finns olika sätt. Man ska inte, det finns verkligen olika kulturer i det här med hur man gör. Att man måste bestämma sig och vara fokuserad på en i taget. Så att jag upplever nog att den här fördomarna kring hur man närmar sig andra människor känslomässigt, då är det inte ens sex med, men att på närma sig någon känslomässigt när man redan är i en känslomässig relation är varför behöver du göra det här? Du har ju redan en känslomässigt nära relation. För att
samtidigt som vi har en stor förståelse för att att vänskaper kan vara en mycket, mycket viktig... Alltså, vi har en liten dubbelhet, tycker jag, i monogamin. Dels är det så att vi ska vara varandras bästa vänner, men sen har vi också en förståelse för att det är klart att man behöver andra vänner. Det är dubbelt. Det är både och, precis samtidigt, kan jag tycka. Men det här att det finns väldigt täta, viktiga vänskaper, att syskon, släkt, alltså människor kan vara nära i våra liv. Och tänker vi på den här seriella monogamin, Mina, så är det ju ändå så att nu för tiden tycker jag ändå att jag hör människor prata mycket om att, ja, men du vet, det är mina vänner som är, det finns några vänner som har funnits med mig genom hela, liksom, genom äktenskap och slut på äktenskap. Och, ja, en stark värdering av en intim, nära, kärleksfull relation. Men det är som att det är sexet som är, det är där, liksom, den sexuella grejen, det är det som är skillnaden. Förstår ni, vad är det som är laddningen, liksom?
Ja, men jag tänker mycket på vad laddningen handlar om det är ett hot mot ens egna sätt att vara i relationer, eller om det är att man har en idé om att det här som är starkt och intensivt i en sexuell relation, att det skulle bli mindre viktigt och mindre på riktigt om man delar det med någon annan. Att just i mötet, i det sexuella mötet, som ofta kan vara liksom det starkaste vi har med en annan människa, att det skulle betyda mindre, helt enkelt. Och för mig är det inte så, och jag vet väldigt många som vittnar om att det inte är så. Och även fast jag har haft jättefina upplevelser med någon annan så blir det ju alltid unikt. Varje möte är ju på ett unikt sätt. Oavsett om det är intimt eller sexuellt eller intellektuellt. Jag brukar prata om det att jag uppskattar starka intellektuella relationer som känns som kärleksrelationer, för de blir så väldigt djupa och nära. Och det kan jag lägga mer tid på och mer engagemang i än en sexuell relation. Och för mig är det bara olika tider och olika personer som där det blir, vilket uttryck det får. Fast det är ju ibland mer okej att säga att man vill umgås en vecka med någon bara för att sitta och prata. Att det skulle vara mindre hotfullt.
Men det är också spännande. Tänk det här att du säger det här att du skulle vilja bara sitta och prata. Och jag tänker på dig, Minna, med din kärlek för att gå i fjällen och långturer på skidor och så. Där kan vi ju tänka att ja, men det är någonting som jag inte delar med en partner, så därför har jag min kompis Benny och Amir och jag. Vi åker varje år, eller vi åker flera gånger om året, eller vi är ute och springer 3 gånger i veckan, eller vad det nu är för någonting. Vi delar ju saker som är jätteviktiga för oss med andra än en monogam partner. Det är spännande vilken värdering vi lägger.
Jag har skrivit ett kapitel om medkärlek. Ja. Och det har väl lite med det här att göra. Att kunna känna kärlek till sin partner och till sig själv. När ens partner upplever någonting som är fint för den. Som kanske delas med någon annan. Att känna att det är någonting som också ger mig kärlek. Det tycker jag är en jätteviktig del i flersamma relationer. Att kunna känna den glädjen och lycka med att se min partner göra någonting som inte jag själv kan bidra med. För att vi har så olika intressen och det är väldigt, väldigt osannolikt att man skulle träffa någon som har exakt samma intressen och samma tempo, samma rutiner och liksom, som funkar. För mig är det märkligt att tänka att man inte behöver fler olika människor i sitt liv för att känna sig tillfredsställd och uppfylld av allt det man vill ägna sig åt i sitt liv. Jag har väl inte heller någonsin känt att jag har behövt begränsa mig. Det har inte funnits i min närhet eller min familj att det skulle vara något fel. Så jag har ju fått möjlighet att leva ut det och testa det i många olika konstellationer. Vilket har gjort att jag har hittat fram till det här sättet som jag nu känner mig väldigt trygg i. Jag blir nyfiken på hur ni, om det var någon del i boken som påverkar er mer. Om det fanns någonting som antingen provocerade eller som kändes extra bekräftande.
Jag känner mig ganska hemma i den här boken. Jag känner mig inte skriven på näsan, utan jag känner att den resonerar runt alla de här sakerna som jag har tänkt på. Och jag tycker om att du ägnar ett helt kapitel åt logistik.
Det är fan kärnan i flersamhet.
Logistik är liksom... Ja, men då blir jag så här, just det. Det är inte bara känslor och vad jag längtar efter och att vi ska ha sex. Det är Google-kalendern och telefonsamtalen och planeringen. Att logistik faktiskt är en faktor som alltid finns i alla människors liv, men ska man fördela sin längtan och viljan på flera människor så behöver man ha logistik som fördelar sig på något sätt. Och också kunna liksom se sina egna behov i det där, men också andras behov utav de möten man har med dem och vilken relation man vill bygga och så där. Jag tycker väldigt mycket om, den är väldigt praktisk på det sättet, den här boken. Det är väldigt så här hands-on. Det är de här problemen vi har. Och så kan det vara. Så du pekar ju, du är inte bara som att du skriver något så här rosa skimrande och vad ljuvligt det är och alla känner med kärlek och det är bara underbart allting och liksom fluffigt och härligt och så, utan du går ju igenom alla de här explicita problemen som vi alla har stött på och som vi har pratat om här i Polyprat många gånger. De kommer upp till ytan och du resonerar runt dem utan att komma med något svar. Och så har du den här punktlistan med påståenden eller frågeställningar kring det kapitlet som du just har diskuterat. Och så får jag fundera, hur landar de här frågorna i mig? Vilket gör att jag... Det finns vissa så här meningar som jag kanske hajade till på. Jag kan inte referera till någon just nu, men inget som skaver. Utan den är så pass... behaglig för mig att läsa.
Jag tycker den kunde ha varit längre. Alltså för mig var det inte så här att jag tänkte hon skulle behövt någon som redigerar det här, liksom, jösses. Utan jag hade nog snarare så här, jag hade verkligen kunnat läsa 100 sidor till, eller 200. Det vill säga, det finns så mycket. Jag tänker att du har tänkt och skrivit och intervjuat, eller fått tag på de här människorna. Och jag skulle ha läst mer om det. Och för mig så är det nog också så att de sakerna jag kämpar med, det är ju bara, det är liksom en personlig sak, om du säger, vad greppar tag i mig? Ja, men för mig så är frågor om medglädje eller bara ens stå ut tekniker jätteviktiga för att kunna göra poly överhuvudtaget. Eftersom jag inte är begåvad med en sån här fantastisk zen-buddhistisk inställning till livet, utan jag har mest ångest och tänker att folk kommer att lämna mig hela tiden och att jag, det är förmodligen för att jag är ful. Och det hjälper inte när någon är iväg. Alltså det här med strategier och så. För det mesta när jag läste färdigt kapitel så tänkte jag hade velat läsa ännu mer. Och det tänker jag är ett jättegott exempel, alltså det är ett gott betyg till dig. För det finns ju ganska många böcker där jag har läst där jag just tänker så, var är redaktören?
Mm. Ja, men fint. Förlaget tycker ju att 160 sidor är en lagom, lagom mängd. Just när det kommer till en handbok. Man vill liksom att det ska finnas utrymme för läsaren själv att fortsätta tänka och fortsätta resonera. Så att, jag har lämnat lite utrymme också för att tänka vidare. Men det är kul att ni säger att det kanske kan komma en uppföljare.
Ja, men jag tänker också de här djupintervjuerna. Ja. Alltså att vi faktiskt inte bara får skrafsa lite på ytan där man bara, på torsdagar träffar jag Pelle. Jag menar inte att du har skrivit så. Det här är lite av en skillnad jämfört. Jag får verkligen kliva in lite mer i och höra historien. Och det älskar jag att få göra. Och det är också för att det är då jag har fått syn på någonting. När jag får lite mer berättelser runt omkring. Det gör att även om det är en människa som är väldigt annorlunda än vad jag gör, så det är då min förståelse utvecklas. När jag säger, jaha, det är så här du känner.
Ja, jag är jättetacksam att de har delat med sig. Det känns ju superlyxigt att jag har fått dels så här mycket personliga berättelser, och de som är ännu längre då, som inte är med i boken, de är också väldigt utelämnande. Och det är alltid en balans hur utelämnande, desto längre någonting är, desto lättare är det att kanske lite se vem skulle det här kunna vara.
En sån bok behöver ju en klok redaktör.
Ja, precis.
En av sakerna jag vill skicka ut är ju ändå att det finns ju communities och det finns många ställen där vi kan få berättelserna för varandra. Och jag kan inte nog understryka att om du känner, du som sitter och lyssnar på det här, om du känner att du vill, så det finns också communities. Det finns Facebookgrupper, det går att starta basgrupper. Vi är inte liksom ensamma, och din bok kan ju hjälpa i det att känna så här. Det finns människor som har liknande erfarenheter som jag själv. Men det du beskriver om, hur gör jag? Hur kan jag göra med det som är verkligt svårt? Då tänker jag att det finns en stor hjälp i att läsa om andra, men också faktiskt få fråga sina frågor. Och det går ju att göra det anonymt i de forum som finns på Facebook. Men du har ju rätt, alltså, hur anonyma är vi? Å andra sidan, hur unika är vi? Jag tänker, du och jag, Minna, vi sitter ju ofta och pratar om dig och mig. Och så med jämna mellanrum får vi ju så himla fin feedback när någon säger, åh, tänk att någon fler tar upp det där som jag trodde jag var ensam om. Vi är inte så unika.
Hörrni, vi ska avsluta. Jag vill också säga det att jag känner mig väldigt smickrad över att Polyprat finns med i referenslistan. Det känns roligt som inspiration.
Jag tycker vi är strålande sällskap när man läser resten.
Ja. Jo, men jag har lyssnat på er podd, jag tror sporadiskt, inte alla avsnitt, men ända sedan ni startade. Så det har varit jättefint att följa era samtal och alla möten ni har haft. För det är ju också det, för er är det ju också det, nyfikenheten till hur andra tänker och resonerar. Att få höra andra sätt att göra relationer och få förstå var kommer du ifrån och vad är det som driver dig. Det är ju liksom så fascinerande och härligt att få vara del i det. Så att jag känner att både er podd och en sån här bok gör ju att man får känna andra människor väldigt nära.
Verkligen. Och sen var min fråga, den här boken bör man ju köpa i julklapp. Vart köper man den?
Ja, men den finns på alla såna här nätbokhandlar, Libris och Bokus och sånt där. Och sen så har jag också en hemsida där man kan beställa boken. Och sen åker jag runt, nu har jag haft ett boksläpp och samtal i Göteborg och så kommer jag komma till Stockholm och Malmö i januari.
Ja, vad roligt.
Så då kan jag bjuda in så ni kan få sprida det också. För att dels har jag bjudit in en forskare som var med i ett radioprogram som pratar om flersamhet och otrohet och olika slags relationssätt. Så att hon kommer medverka i Malmö. Och i Stockholm så har vi lite andra personer som kommer medverka. Och på en av bokaktiviteterna som vi hade på släppet i Göteborg så hade vi också en speed dating, vilket var väldigt, väldigt roligt. Så det liksom blev både samtal och speed dating och läsning från boken. Ja, det blev jättekul.
Ja, så där vet man ju, när det är en massa flersamma polymänniskor som kommer tillsammans, då blir ju folk väldigt nyfikna på varandra och vill väldigt gärna prata.
Ja, men det var inte bara flersamma, det var ganska många som inte var flersamma som var nyfikna. Så det tycker jag är också spännande, att man kan se vad är det här som inte jag känner till då. Hur är de där människorna? För att det finns väl också en del fördomar om hur polis är och att man skulle vara likadan. Eller att det är. Jag har en sån fördomslista i boken. Att man har rosa hår och piercingar. Det är väldigt få som stämmer in på den bilden. Mm. Och de flesta pratar ju inte heller om att de är flerkända. De flesta är ju bara det utan att berätta om det.
I alla fall, det här är den givna julklappen att ge till alla sina pojkvänner och flickvänner. Och ha framme på soffbordet.
Och så kan man ju också pluppa in den i brevinkastet om man har grannar i lägenhetshus som undrar varför det kommer olika personer att hälsa på tisdag, fredag och lördag. Kan man bara pluppa in den där och så ser jag hälsning från Karin.
Ja, det kan man göra. Det är en spännande strategi. Men tack så hemskt mycket Caroline för det här samtalet och tack Karin.
Tack så jättemycket Caroline. Tänk att du har skrivit en sån fantastiskt fin bok som kommer att vara något att hålla i handen för många.
Tack så jättemycket. Hejdå.
Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.